Jag heter Eva Nilsson. Ni kanske undrar vem jag är, varför jag är här. Jag har tidigare jobbat som lovsångsledare och har lett mycket lovsång. Så det är därför som jag får förmånen att komma hit och tala mer om tillbedjan idag. Och det är väldigt spännande och härligt ämne tycker jag. Ja, som sagt så ska vi tala om tillbedjan idag. Och vi skulle kunna säga som någon slags rubrik, vad och varför har vi tillbedjan? Varför har vi musik i gudstjänsten? Och jag har några olika texter här idag. Från Johannes 4 och från andra krönikeboken 5 och andra krönikeboken 20. Vi ska börja med att läsa ifrån Johannes 4 från vers 23. Och det här är texten om kvinnan vid Sykars brunn. Och jag tror säkert ni känner till den här texten. En ganska vanlig text. Vi ska inte fokusera så mycket på den här kvinnan just nu. Utan vi ska mera fokusera på vad Jesus säger till henne om tillbedjan i ande och sanning. Och då står det så här ifrån vers 23. Men det kommer en tid och den är redan här. När sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill fadern ha. Gud är ande. Och den som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Här gör Jesus som någon slags kriteriebeskrivning för vad tillbedjan är. Jag tycker det är ganska skarpa ord han säger. Han säger vi ska tillbe så här och vi måste tillbe så här. Det är som att han säger att all annan tillbedjan är otillräcklig eller på något sätt inte acceptabel för Gud. Som att han säger att om ni tillber på annat sätt så tillber ni inte fadern. Vi måste tillbe fadern så. Det visar på att det är någonting som fadern vill ha. Det är någonting som ligger nära hans hjärta. Någonting som är viktigt för honom. Hur vi tillber och att vi tillber. I den engelska översättningen så står det. Gud söker efter de här tillbedjarna på det här sättet. Det är någonting som han önskar. Någonting han längtar efter och det får vi ta med oss vidare här. Så jag har funderat lite på de här begreppen då i ande och sanning och tänkt vad är det, vad betyder det då? Så då började jag lite som den teologistudent jag en gång var, min vana trogen att gå och kolla vad det står i den grekiska grundtexten om i ande och sanning. Och då står det så här, ordet för i ande heter pneumati. Jag vet inte om det uttalas så, men vi säger pneumati här idag. Och det ordet kommer ifrån ordet pneuma som betyder Guds ande. Det är också samma ord som används för den mänskliga anden och för andning. Ordet för sanning heter aletheia. Och det är också samma ord som Jesus använder om sig själv när han säger jag är vägen, sanningen och livet. Så då har vi de här två begreppen i ande och sanning. Och vi ska titta lite närmare på dem tänkte jag. Så vi börjar med att titta på i ande. Pneumati då. Och då tänkte jag så här. I vems ande då? Är det min ande? Är det Guds ande? Vad betyder det liksom? Men då att jag såg att det var samma ord så tänkte jag att det visar ju på att det finns ett nära samband. Att det är någonting relationellt, det har med förbund att göra. Det är någonting som händer i tillbedjan med vår ande tillsammans med Guds ande och med varandras andar här tillsammans. Så vi ska gå till vår första text i andra krönikeboken kapitel 5. Kanske inte så ofta man läser där, jag vet inte. Och det här i kontexten så är det här tempelinvigningen. Det är Salomo som har byggt templet enligt instruktioner, tydliga instruktioner från Gud. Och nu så ska de inviga det. Ursäkta mig. Och då ska de föra in arken in i templet. Och arken var ett, man kan säga, kanske som en trälåda ungefär, där Guds närvaro bodde. Så det var ett heligt föremål där med Guds närvaro. Och jag läser ifrån kapitel 5, vers 11 och framåt, så står det så här. Sedan gick prästerna ut ur helgedomen. Alla präster som fanns där hade helgat sig, oavsett vilken avdelning de tillhörde. Leviterna, alla sångare, Asaf, Heman och Jedutun med sina söner och bröder stod klädda i vitt linne med cymbaler, lyror och harpor öster om altaret. Och tillsammans med dem 120 präster som blåste i trumpeter. När trumpetblåsarna och sångarna samtidigt och samstämmigt stämde upp Herrens lov och pris, och man lät trumpeter och cymbaler och andra instrument ljuda och började lova Herren för att han är god och för att hans nåd är evig, då uppfylldes huset, Herrens hus, av ett moln, så att prästerna för molnets skull inte kunde stå kvar och göra tjänst, eftersom Herrens härlighet uppfyllde Guds hus. Det är väldigt mäktigt här. Tänk att ni som är lovsångsledare här, liksom, tänk att stå och tillbe och så kommer Guds närvaro så stark att man inte kan sjunga längre, man kan inte spela längre, man kan inte göra någonting annat än att falla till marken eller dö, eller vad de kanske inte dö, men det är så intensivt och man fylls med sån bävan och fruktan och glädje och kärlek och allt ihop på en gång säkert. Det skulle vara fantastiskt att få vara där och fått uppleva det, tänker jag. Och jag tänker vi ska titta lite på den här texten ifrån då i ande, tillbedjan i ande. Det första som jag ser här, det är att Guds närvaro vill komma när vi tillber. Guds närvaro är ivrig att komma när vi tillber. Han uppenbarar sig när vi tillber. Och det är i honom vi tillber. Tillbedjan är någonting som verkar vara i nära förbund, nästan oskiljbart med Guds närvaro. Vi ser också att de bär in arken i templet här. Och jag tänker att det är någonting som vi gör. Vi i tillbedjan så banar vi väg för Guds närvaro. Tillbedjan har också någonting med musik att göra, ser vi här. Det är massa olika instrument och sångare som står här. Men jag säger inte att tillbedjan har bara med musik att göra. Och jag säger inte heller att all musik i kyrkan är tillbedjan. Men det finns någonting viktigt med musiken här. Musik och instrument och sång är kopplat till tillbedjan både i himlen och på jorden. Det kan vi se när vi läser genom Bibeln. Det är inte något nytt med begreppet lovsång, utan det har funnits genom alla tider, både i himlen och på jorden. För det tredje så ser vi att Guds närvaro kommer när vi tillber samtidigt och samstämmigt. Och då tänkte jag lite på det. Tänkte jag, vad är det då? Och så tänkte jag så här, ja, men det är ganska lätt att sjunga samtidigt. Det är det som jag skulle kalla för allsång. Och det gör vi ganska ofta i olika sammanhang, inte bara i kyrkan. Vi sjunger samtidigt och det kan vara väldigt trevligt. Men att tillbe samstämmigt, det handlar om hjärtat. Det handlar om att tillbe i enhet, i samma vilja, i samma, med samma mål, samma riktning. Jag vet inte vad ni här olika har för erfarenheter av musik i gudstjänsten, musik i kyrkan. Ni kanske har så här bara positiva erfarenheter, att alla alltid vill sjunga samma sånger och att det alltid är enkelt att välja musik. Och det, om ni har det, så snälla berätta era hemlighet. För det är fantastiskt. Men tyvärr så är inte det min erfarenhet. Jag har sett och hört hur musik och tillbedjan har varit upphov till många konflikter och stridigheter och splittringar av församlingar på olika sätt. Varför är det så då? Varför är tillbedjan en sån stridspunkt? Jag tänker att det är inte så ofta, kanske om man är pastor nu. Vi kan fråga Kattis här, hur ofta någon kommer fram till henne och påpekar vilka ämnen hon ska predika om, hur långt hon får predika, hur hon ska se ut när hon predikar, hur hon ska stå framför predikstolen. Det kanske inte är okej att stå och luta sig så här. Man kanske måste stå så här, eller jag vet inte. Men för i musiken så är det mycket så att folk lägger sig i och hitan och ditan hur det ska vara och så där. Och jag tror att anledningen till det är att det är en andlig strid över den enhetliga tillbedjan. Det är en strid över att Guds närvaro inte ska komma i sin fullhet på det sättet som man gör i den här texten. Därför att när Guds närvaro kommer, så kommer hela hans rike med honom. Han är den. Det är inte bara det här, åh det känns bra, åh det är underbart med Guds närvaro. Och det är det, och jag vill inte förminska det eller raljera över det, för det är fantastiskt. Och det har ett värde i sig själv. Men striden ligger över att när Guds närvaro kommer, så kommer hela hans rike, då kommer hela fullheten om vem han är och allt som han representerar kommer. Och det är det som tar plats, och det är det som regerar på den platsen där Guds närvaro kommer. Och det är ju det värsta som kan hända för Satan, att det skulle hända. Så därför så utnyttjar han det faktumet att tillbedjan är någonting som ligger nära vårt hjärta, och att vi har platser på något sätt i våra hjärtan, sånger som vi har sjungit på vissa tillfällen där vi har mött Gud, eller där någonting har hänt i våra liv som ligger nära våra hjärtan och nära våra känslor. Och så istället för att vi tar det här och ger det till varandra och erbjuder till varandra att och går samman i enhet, så tar vi och slåss mot varandra och använder våra erfarenheter som vapen mot varandra. Det står också här att prästerna hade var och en helgat sig efter sin avdelning. Om man skulle sätta det i en modern kontext, kanske man skulle säga de hade helgat sig oavsett vilket samfund de tillhörde. Tillbedjan är inte kopplat till en särskild genre eller en särskild generation. Tillbedjan är kopplat till överlåtelse. Det är kopplat till enhet och samstämmighet. Det handlar inte om musikens stil. Det är inte mer heligt med viss musik. Eller Guds närvaro är inte särskilt kopplad till en viss genre. Vi som församling är, som Paulus säger, vi är kallade till att älska och ha tålamod med varandra. Att uppmuntra varandra och överträffa varandra i kärlek. Och detta gäller i stort även med musiken. Vi ska också tillbe sanning. Vad betyder det då? Då tänker jag så här, att det betyder att man är ärlig. Man är på riktigt inför varandra, inför Gud. med sig själv. Och vi tillber också med och i Jesus som ju är sanningen. I andra krönikeboken kapitel 20 så står det om en kung som heter Josafat. Han är kung över Juda i den här tiden. Och i den här situationen så kommer det 3 stycken folkgrupper som gemensamt har bestämt sig för att de ska ta slut på Israels folk. Så Josafat och människor från Israels folk, profeter och ledare, de samlas för att be till Gud. Och de upphöjer honom och de ber till honom och de säger: du Gud, du är den högste guden, du är den som är rättfärdig, du är den som är god, du är den som får strida för oss i den här striden, för vi är i underläge liksom. Och så kommer dagen för striden. Och Josafat, han säger till alla de som är musiker, alla de som är lovsångsledare: ställ er framför armén. Och så ska ni lova Herren och tacka honom för att hans nåd varar för evigt. Och så gör de det. Och när de tillber så kommer Guds ande med förvirring över de 3 folkgrupperna, så att de börjar döda varandra. Och till slut så står bara Israels folk kvar. Och de har inte behövt strida. Vad kan vi se här då om tillbedjan i sanning? För det första så ser jag att tillbedjan handlar inte om känslor eller omständigheter. Alltså om det var jag som blev framputtad framför svenska armén, om norsken, dansken och ryssen kom emot oss, så skulle jag nog vara ganska rädd. Jag skulle inte riktigt känna: åh, Herren är god, i den situationen. Och det tror inte jag att de gjorde heller. Men de valde att ta fasta på en sanning som var större än deras egna omständigheter, än det som var sant för dem där. Det som var sant i deras omständighet var troligen känslan av att nu kommer vi dö. Och jag har inget att försvara mig med, jag har bara en flöjt. Men de valde att ta fasta på sanningen om Gud, det som de hade hört om Gud, det som de visste att han var, och satte det högre än deras egna omständigheter. För det andra så är tillbedjan inte bara här och nu. Vi tillber en evig Gud. Det betyder att den tillbedjan vi har inte bara gäller för här och nu, utan också i det som har varit och in i det som ska komma. När de tillber i kapitel 20 här, så tillber de en Gud som var där i kapitel 5 vid tempelinvigningen. Och de tillber med nästan samma ord. De tackar Herren för hans eviga nåd. Och jag tror att det är liksom den närvaron som kom då är samma närvaro som kom där i kapitel 20 och stred för dem. När vi tillber så står vi med alla våra erfarenheter, inte bara med de erfarenheterna som vi personligen har, utan med hela Bibelns samlade historiska erfarenheter om vem Gud är. Och vi får rikta det mot de omständigheter som vi är i och in i den framtid som vi har framför oss, som vi inte vet någonting om. Om vi går tillbaka till texten i Johannes 4 och så tar vi med oss det här som vi har tänkt om i ande och sanning, och så ser vi på det här samtalet som Jesus har med kvinnan som en bild av den här tillbedjan i ande och sanning. Det är så här: Jesus kommer till Sykar och sätter sig vid en brunn själv där. Och så kommer den här kvinnan dit. Och i Bibeln så är brunnen, det är en bild för mötesplats. Och mer specifikt kanske för kärleksmötesplats. Det var dit man gick för att ragga helt enkelt. Det är också en bild för vatten som är i Bibeln en bild för ande och liv. Och Jesus är redan där när kvinnan kommer. Och när hon kommer dit så är hon fylld av skam. Hon går dit på en tidpunkt när ingen annan går dit för att hon skäms över hur hon lever sitt liv. Och hon känner sig utsatt av de andra människorna, så hon vill inte möta någon. Så brunnen vid den här tidpunkten för henne blir en plats för hennes skam, en plats för hennes behov och också en plats för hennes längtan. Och där är Jesus. Han möter oss så i våran tillbedjan också. Ibland när man undrar kanske vad Jesus är, så kanske man behöver gå till platsen för sin skam eller för sina behov. Och så kommer man finna att han är där och väntar på en. Han är redan där. För det andra så är tillbedjan ett ärligt samtal. Den här kvinnan är rakt igenom ärlig med Jesus. Hon svarar ärligt på de påståendena och frågorna som han riktar mot henne. Hon döljer ingenting. Hon är också väldigt sökande. Hon vågar ställa frågor till honom om tillbedjan. Och hur ska vi tillbe och var ska vi tillbe? Det är frågor som hon ställer till honom. För det tredje. Tillbedjan uppenbarar Gud. Vi tillber det vi känner, för frälsningen kommer från judarna. Men ni tillber det ni inte känner. Så säger Jesus till henne. Samtalet om tillbedjan som de har här, det leder till en uppenbarelse om Gud. När hon kommer till brunnen så vet inte hon vem hon ska tillbe eller hur eller var hon ska tillbe. Det är tydligt av de frågorna som hon ställer till Jesus. Men när hon går därifrån så vet hon inte bara var hon ska tillbe eller hur hon ska tillbe, men hon har lärt känna den hon ska tillbe. Tillbedjan förändrar. Den här kvinnan blev ett vittne. Hon kom dit till platsen vid Sykar fylld av skam och skuld och ensamhet och rädsla för människor säkert, eftersom hon inte ville gå dit när någon annan var där. Men när hon efter det här kanske ganska korta samtalet verkar det som hon har med Jesus, så går hon tillbaka till staden rakt in bland de människor som hon är rädd för och vittnar för dem om Jesus och är frimodig med: ja, jag har levt mitt liv så här, men jag har mött någon som har förändrat mitt liv. Och så tar hon med sig alla dem till Jesus och han får betjäna dem. Vi är inte menade att vara samma efter att vi har tillbett som innan vi tillber. Vi är menade att bli förändrade av den närvaro som vi möter, av det samtalet vi får ha. Och vi får överlämna allt inför honom, för han är redan där och väntar. Till avslutning. Vi är kallade till att tillbe. Jesus säger att när vi tillber så ska vi tillbe i ande och sanning. Annars, för sådana tillbedjare vill Fadern ha. Om inte vi tillber Fadern så kommer vi tillbe någonting annat, för tillbedjan ligger i vår natur. Vi kallar det till att tillbe så att himmelriket kommer över jorden. Det eviga in i det förgängliga. Det hela in i det trasiga. Det fullkomliga in i det bristande. Vi är kallade till att tillbe i och igenom alla våra omständigheter till förändring och upprättelse. Amen.